Hej på er alla. Jag heter Victoria Örvall. Jag jobbar med unga vuxna för Pingst nationellt och jag är också föreståndare i Karlskoga Pingst tillsammans med min man Johan. Och om någon här inne funderar över var Karlskoga ligger så är det lite utanför Örebro. Det är så här små grejer man kan lägga till. Men runt Örebro så har ni där jag finns just nu. När jag var 17, jag har med mig min syster förresten som sitter här, och när hon är 2 år yngre och vi har gjort väldigt mycket saker tillsammans. Men när jag var 17 och hon var 15 så var vi med och drev olika kristna skolgrupper på våra skolor. Och så kom det några timmar och så sa så här, vi ska ha en stor konferens i London, häng med. Och vi bara, okej! Så vi gick hem till mamma och pappa och så sa vi så här, ni kan inte hindra oss för att vi tänker betala med egna pengar. Och helt ärligt så är det så att jag aldrig har varit den som har varit duktig på att spara. Så jag tror att jag lånade av dig. Och sen så åkte vi dit. Och sen var vi där i några dagar på den här konferensen. Men i slutet av vår period i London så hade vi också googlat upp en kyrka som vi skulle besöka. Som vi aldrig hade varit i. Och vi är ganska trötta, vi har varit där ganska länge och har inte haft så mycket pengar så att vi har liksom underhållit oss. Vi hade köpt busskort och när vi inte visste vad vi skulle göra så hoppade vi bara på en buss och så åkte vi runt i London och tills tiden var över. Och sen så hade vi liksom packat ihop allting, tog våra väskor, var på väg till den här kyrkan. Och ni vet så här, man vet inte riktigt vart man ska någonstans. Och så bara, är det här, är det inte? Så stannar man och liksom frågar varandra innan, så här, vad ska vi göra och hur ska vi lösa det här? Och så är det folk utanför den kyrkan där det kommer fram en tjej. Och bara så här, vi är ett lite större gäng än bara vi två. Hej, vilka är ni? Behöver ni någon hjälp? Och vi bara, ja, vi tänkte gå till kyrkan, har vi hamnat rätt? Så, ja, ni har hamnat rätt. Åh, oh, jag ser att ni har massa resväskor med. Vill ni ställa av dem någonstans? Och vi bara, ja. För att i de kyrkor jag hade varit innan så var det ingen som hade kommit ut och liksom tagit hand om oss så tidigt i mötet med kyrkan innan. Så vi var jättechockad över det här. Så hon hjälpte oss, allt gick jättesnabbt. Vi la undan dig i något rum, det verkade vara förberett. Och sen kommer vi in i lokalen och så ser vi att den här kyrkan ser inte riktigt ut som de kyrkor jag har varit i förut. De hade hyrt en gammal teater så allt var jättefint. Så från att jag har suttit i min liksom hemkyrka och kollat på lite möbler och grejer som man tänker så här, ja, det är inte det finaste jag har sett. Det kan man inte säga om all den inredning som var där då. Men att gå runt i den här teaterlokalen var ju så här, allt var jättevackert och så kollade man runt och så bara stod det välkommen hem på väggen. Och jag bara, vad fint. Och så går vi in och då möter vi någon annan som står där och säger så här, behöver ni någonstans att sitta? Och vi bara, ja, du behöver, ja men kom med här. Och så var det en förberedd rad. Och tänker att det här görs till en grupp lite tonåringar bara som får det välkomnandet i den kyrkan. Och jag var helt chockad. Och sen sätter vi oss och så är vi med om en gudstjänst som jag tror för alltid har färgat mig. För att jag... Det var första gången jag satt på en gudstjänst och kände att jag upplevde det som att det var så här för mig, typ. Att Gud hade talat tidigare, verkligen. Jag visste att han fanns. Men nu var det presenterat på ett sätt som jag med stolthet hade kunnat bjudit med mig kompisar till. Och det hade jag aldrig suttit vid förut. Så det var jättestort för mig och var liksom en känsla jag ville ta med mig hem efter det besöket. Så när jag kom hem så hade jag liksom fått en helt ny bild av vad kyrkan, hur kyrkan kan se ut, hur den kan få vara och framförallt hur man kan få bemöta människor i den. Och det där är någonting som jag har hållit fast vid sedan dess. Idag ska vi prata lite om Ester. Jag kommer att berätta lite om vad som har hänt och så kommer jag läsa några av verserna. Men vill du läsa allting i sin helhet så är det Esters bok i Gamla testamentet. Hon är ganska ung när vi börjar träffa henne, lever hennes liv och vardag. Hon har inga föräldrar och har blivit adopterad av sin äldre släkting Mordecai som tar hand om henne. Och kungen i landet är sur på drottningen och tycker att hon har gjort fel. Så hon får inte vara drottning längre och nu letar man efter en ny. Det vi har läst om Ester är att hon är välvuxen, hon är vacker och hon blir utvald. Och då tänker du så här, wow, tänk att bli utvald. Ja, det är ju jättekult att bli utvald, men hon hade inget val. Utan det här var ju bara så här, kungen ska ha ett gäng unga tjejer, varsågod och kom med. Det vi läser vidare om är att hon blir utvald och hon blir också drottning och får den rollen. Och alla som möter henne tycker om henne, en rad. Det är ju så här fin förklaring om en person. Och hon har inte nämnt till någon att hon är judinna, för det har Mordecai sagt att det får hon inte göra. Som drottning så fortsätter Ester att ha kontakt med Mordecai, och han är ute och har lite koll åt henne så här. Men vad händer bland allt det andra som hon har lämnat där hemma? Och typ, vad händer på stan? Alltså, vad händer i staden? Vad händer bland alla andra som inte är på slottet? Hon har liksom en blick utåt. Hon ställer frågan, hur mår stan? Hur mår landet? Och hur mår mitt folk? Mitt i det. Och det här är en fråga som jag tror att varenda människa och församling skulle behöva ställa sig. Hur mår vårt land just nu och hur mår den staden som jag finns i? Det är ju en sak att fundera lite över så här, hur mår min församling och hur funkar kyrkan och har vi pengar nog att betala alla fakturor och så vi kan ha el i lokalerna och faktiskt samla folk. Det är rimligt att ha koll på. Men det är också rimligt att ha koll på vad händer utanför dörrarna. Hur mår skolorna? Hur mår våra arbeten? Hur mår äldrevården? Hur mår liksom allting som händer runt omkring? För att om vi ska göra vårt uppdrag som församling, om vi ska gå ut och berätta om det hoppet vi har, om vi ska vara ett ljus i mörkret och om vi ska vara världens salt som hindrar världen från förruttnelse, då är det här någonting vi skulle behöva ha koll på. Betyder det att du nu måste sätta dig och kolla på varenda nyhet varje dag så du verkligen inte missar någonting? Nej, för då kan vi, det skulle kunna bli ett heltidsjobb och bara försöka hålla koll på allting som händer, för vi får så mycket information. Men att vara lite lyhörd, att i mötet med människor i olika positioner i vår stad, i mötet med liksom dagstidningen, hålla lite koll, ögonen öppna. Det finns ett citat som har sagt så mycket att det är lite oklart vem det är som har sagt det från början. Men det är någon som har sagt så här, jag tror att vi behöver vara ett folk med Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. Så att när vi möter våra kollegor på jobbet eller våra grannar eller föräldrar till barn som du möter på något sätt eller någon på ICA eller din frisör, så vet du vad den går runt och oroar sig över och vad den har liksom på hjärtat. Jesus försöker på alla sätt han kan förklara vem Gud är så att människor förstår. Så när han snackar med folk som håller på att jobba med skatteindrivning, då berättar han berättelser om pengar så att de liksom, får höra. När Paulus ska försöka berätta om Jesus i Aten så går han runt i stan och försöker hitta ett sätt att börja. Och så går han och kollar sig, okej, vart har jag hamnat nu? Vad händer här? Så i Apostlagärningarna kapitel 17, vers 23 så står det så här. När jag gick omkring och studerade era gudabilder så fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Alltså, han har gått runt på ett ställe där det finns flera olika gudabilder. Han kan säga väldigt mycket där. Han kunde ju sagt så här, varför tillber ni de här hittepågrejerna? Det finns ju en gud. Men istället så försöker han hitta en öppning och tala till det de redan förstår. Vänta, här har ni ju åt en okänd gud. Och så hittar han in och så talar han där. Ester har koll. Hon har ögonen ute. Hon lyssnar in vad som händer i staden. Så när det kommer en man som vill hota det judiska folket, då är hon redan med på tåget. Hon har fått den informationen. Mordecai är den som har berättat det för henne. Och han kommer och han säger så här: Ester, du måste göra någonting. Och då svarar hon Mordecai: ja, fast alltså du, om jag ska göra någonting, då är det med livet som insats som jag behöver göra det. Och då svarar Mordecai så här i Ester kapitel 4, vers 14-15. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång så kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Ester förstår med den hårda raden på många sätt att okej, nu är det dags. Nu måste jag göra någonting. Så hon svarar så här i vers 16. Gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Och därefter så ska jag gå in till kungen, även om det är emot lagen. Och är jag förlorad, så är jag förlorad. Ester inser att hon har makt att göra någonting. Hon kan vara en anledning till att någonting förändras. Men hon behöver riskera ganska mycket för att liksom kliva utanför det som har getts åt henne för att förändra någonting. Det här ingår ju inte riktigt i hennes arbetsbeskrivning. Det står ju inte så här, och även när du kan offra ditt liv för att rädda det judiska folket. Hennes position är att vara drottning. Men hon har de rätta nätverken och nu är det liksom klurigt. Hon måste steppa in. Kosta vad det kostar vill. Hon har dessutom inte frågat efter den position hon sitter på, utan den har bara givits henne. Ibland så händer det saker i livet och så hamnar man på ett ställe man inte riktigt hade tänkt. Ibland är det bra, ibland är det dåliga ställen man råkar hitta sig själv i. Men ibland så bara, just det, jag känner ju den och den och den. Och jag skulle kanske kunna ställa en fråga här eller där, eller kanske ordna en fika, eller jag kanske känner den och den. Men de känner inte varandra. Kanske är det jag som ska sätta ihop dem för ett samtal för att se vad det kan leda vidare till. Ibland är det väldigt vettigt att stanna upp och fundera över så här, vad har jag i mina händer? Ibland när man går runt och lever sin vardag så tänker man så här, äsch, mitt liv är inte så speciellt och jag har inte så mycket och förresten kan jag ingenting heller. Ibland så råkar det liksom låta så i våra huvuden. Men du kan och du har någonting. Och Gud både vill och kan använda dig. Och ibland så har vi fått för oss att så här, men det är nog bara de som, och så får du lägga egna ursäkter där. Det är de som bara kan göra så här eller funka så här eller ha en ledarposition, eller jag är inte en pastor, jag kan inte säga det. Jo, men Gud kan använda alla. Han vill använda alla. Och sen måste vi också lägga till att så här, kan jag göra någonting för Guds rike? Ja, det kan du. Kommer det bli lite obekvämt? Förmodligen. För när vi steppar ut och försöker liksom vrida händelser eller människor eller saker åt en annan riktning än var de är på väg, så kommer det att kosta lite grann. Och det är då vi behöver varandra. Det är då man behöver också vara med en del av en gemenskap för att orka stå fast under de perioderna. Hur väljer Ester att agera i den här situationen? Ja, men hon tar ju till alla knep hon kan. Först och viktigast är bönen. Hon ber sina närmsta vänner ber. Hon ber alla i ett nätverk ut, bara hjälp mig att be, jag behöver bön. Men utöver bönen så tar hon ju också på sin absolut finaste kläder. Och ser till att hon tar liksom, att hon är redo. Hon följer alla regler hon kan följa, följer hon. Tills hon steppar ut och frågar frågan. I Ester kapitel 5, vers 1-3 står det så här. På tredje dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och gick ut på den inre borggården till kungapalatset, mitt för den kungliga huvudbyggnaden. Kungen satt på sin tron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets ingång. När kungen såg drottning Ester stå på borggården fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran, och kungen sa till henne: "Vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket, så ska du få det." Tänk vilken öppning då. Det är det bemötandet hon får. Det finns risk för hennes liv, men här är någonting förberett. Och jag tror att vi skulle behöva inse hur mycket bönen påverkar och banar väg för oss i det vi längtar efter. Att när vi har stora problem, när vi har utmanande problem, att samlas tillsammans och bara: "Herre, det är bara du som kan knyta upp de här knutarna." Så att innan vi börjar gå och försöka göra någonting, så har vi startat med att grunda med bönen. Men sen tror jag också att vi behöver ställa oss upp och gå ut också. Att de två sakerna går lite hand i hand. Att vissa saker löser sig med bön, och ibland så behöver vi steppa in. Inte för att vi på något sätt är bättre eller kan lösa någonting, men att Gud har ju valt att använda och arbeta genom oss. Så det är också ett av hans sätt. En viktig grej att lägga märke till, det är: vad gör Ester inte? Hon smutskastar inte kungen. Hon försöker inte trycka ner hans position. Hon går inte och liksom tvingar honom till någonting genom liksom att ta i med hårdhandskarna. Utan hon underkastar sig kungen och jobbar utifrån sin ställning. Hon sprider inte onda rykten. Och hon skriver inte brev om den dumma Haman som har gått ut för att liksom, verkligen mörda det judiska folket. Och hur kan vi översätta det i våran vardag? Jo, hon skriver inte arga inlägg på Facebook. Och hon kommenterar inte opassande kommentarer på människor som tycker någonting annat än vi. Det är inga plakat. Det är inga hårda ord. Ibland så tänker vi att vi står upp för Guds rike och det som är rätt genom att försöka förklara, jättegärna med tangentbordet som hjälp. Och jag tror att det här är gissning, så att det får ni ta och fundera över själva. Men det är möjligt att vi har skadat fler människor genom de texterna och kommentarerna än dragit folk närmare Gud. Vi måste fundera jättemycket på: vad är det vi talar? Vilken doft sprider vi runt omkring oss när vi går och försöker lösa saker? Är vi arga och tvingar oss på människor och säger så här står det inte i Bibeln? Nej. Vi ska möta dem med nåd. Vi ska ha öppna armar. Och vi ska fightas. Vi ska stå upp för vad Gud säger. Vi ska representera hans rike. Men vi måste fundera lite över hur det låter ibland. Och hur vi gör det. Kanske du tänker så här: ja, men fast nu var det ju så att hon var ju en drottning, så hon hade ju en position att bara kliva ut och säga lite vad hon ville. Nej, men vi har ju precis läst att det var ju inte så. Hon fick egentligen bara komma till kungen när hon blev kallad. Ibland när jag läser stories som Ester, så tänker man så här: wow, det där är så häftigt. Hon är typ en hjälte. Och så blir det ouppnåeligt. Då är det någonting som jag inte kan göra eller imitera. Och så kan du tänka på en massa andra häftiga bibliska personer som också har gjort jättehäftiga saker. Men ibland har vi satt dem så högt upp på piedestalerna och låtsas att de är så här: det är våra bibliska hjältar. Vi kommer aldrig att kunna liksom bli lika bra som dem. Då skulle jag vilja utmana dig att öppna Bibeln och läsa hela storyn. Därför att ofta så finns det ju med också deras misslyckande. Eller när det inte gick så bra. Eller när Gud säger kom, nu får du ställa dig upp igen. Ibland så minns vi bara de glada söndagsskoleberättelserna där allt är lite förenklat och det är frid och fröjd. Det var inte frid och fröjd för människor som har stått upp för Guds rike i Bibeln. De har kämpat jättemycket. Det har kostat dem saker, de har förlorat saker och de har misslyckats ibland också. Och det kan jag känna igen mig mycket mer när man liksom läser från början till slut. Och idag skulle jag bara vilja påminna dig om vem du är och vem du tillhör. För att ibland låter det lite stort när någon kommer så här, stig upp och finns liksom, rädda din stad. Det kan ju låta nästan lite övermäktigt. Men vet du, Gud är med dig på din sida. Så det kan hända alltså jättehäftiga saker genom våra församlingar i Skillingaryd. I första Petrus brev kapitel 2 vers 9 så står det så här. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Det är vi som får den texten över oss. Och sen tillhör vi också en församling. I Matteus kapitel 16, vers 18 så säger Jesus så här till Petrus. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Vi tillhör Guds församling som har fått makt att bana väg i den här världen. Och det är därför jag står här och försöker ingjuta lite hopp. Och tankar om att jag tror att vi har mer i oss än att sitta och liksom... Jag tror att samlingar i de här lokalerna som vi har är jätteviktiga. Vi behöver påminna oss om vilka vi är. Men vi behöver också påminna oss om vad vi har. Så att vi vill gå ut och dela med oss av det. Vi har inte fått allt det här för att vi ska sitta tillsammans för oss själva. Och fika tillsammans. Vi är en församling och inte en förening. Ditt liv har ett syfte. Och Gud vill och kan använda dig. Hela livet. Från den minsta till den äldsta. Jag har hört så häftiga vittnesbörd den senaste tiden. Framförallt i en predikan från Nyhem där en kvinna kom och berättade hur Gud använde barn i förbön. Och jag vet att alla kan bli använda. Det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Det är inte så här, då var det dags att bara lägga av allting. Nej. Allt Gud har talat till dig, allt han har lagt ner i ditt liv. Det vill han använda. Han längtar efter att du ska säga ja. Använd mig. Och det är så viktigt att vi hjälper varandra. Att vi är här och har volontärskap. Men det är också så viktigt att vi börjar sträcka oss och se lite till. Finns det någon mer jag kan hjälpa? Kanske bjuda in på fika. Alltså samlingar kring mat är jätteviktiga. Du behöver inte bli så här... personlighetsförändrad eller bli så här konstigt social som ska pracka på liksom folk en massa saker. Du behöver bara säga ja, jag är redo, använd mig. Ta det jag har, ta mina erfarenheter. Gud, jag ger det till dig. När vi börjar sträcka oss ut utanför våra kyrkväggar, då blir det attraktivt för människor som inte har en tro. Då börjar de se någonting så här, vänta, bryr du dig om mer än dig själv? Jag berättade igår att jag har varit med och försökt starta en plantering, och i en del av det så gick min man på en helt vanlig skola, en utbildning för att börja connecta med lite människor i området. Och när han började berätta om sin tro och att vi skulle börja plantera, så frågade folk, jaha, vad ska ni göra då? Och så berättade han lite om tankarna, och en av dem var att finnas till för människor som behövde hjälp. Och det var ju, alltså, jag blev förvånad över det antal människor som kom och sa, när ni börjar hjälpa människor, säg till, för då vill jag vara med och hjälpa. Och de hade inte ens någon tro. Jag bara, ska de okristna börja volontära till den planteringen som jag vill göra? Så attraktivt är det att börja sträcka sig ut och finnas där för andra människor. I ett sammanhang där en kollega bjöd in en polis till ett samtal, så började han fundera så här. Det var en dag om gängkriminalitet. Hur löser vi det? Hur kan vi finnas till? Kan vi som kyrka göra någonting? Och så hade de ett samtal med den här polisen, frågade lite frågor, och så kom frågan, vad kan vi som församlingar göra för er? Finns det någonting vi kan hjälpa till med? Och polisen är tyst ett liten stund, och så säger den, vi behöver er medmänsklighet. Vi behöver eran blick på människor. Och det är ju inget så här konkret. Hur och var börjar man med den? Men vi sitter på någonting som inte är självklart i samhället längre alltid. Många delar vår bild av medmänsklighet, men alla gör inte det. Och vi skulle behöva ställa oss upp och visa vad det betyder och hur det ser ut att möta människor. Och tänka att vi alla har samma värde. Jag har ingen aning om vad era största utmaningar är just här i Skillingaryd. Men om du sitter här och bor i Skillingaryd, eller om du bor någon annanstans, så fundera lite över så här, kolla upp det. Vad sitter kommunpolitikerna och funderar över? Finns det något sätt för er att hjälpa till där? Kan ni stå till tjänst på det här stället? Jag har inte skrivit upp vad det här finns, men ni kommer känna igen att Paulus säger så här när han berättar om sin tro. För människor så förklarar han och säger så här, men för en jude är jag som en jude, och för dem utan lag är jag som utan lag. Och så förklarar han att jag följer ju visst lagar, men jag vill bara försöka liksom bara gå med människor på det sättet som de är vana vid. Och då så tänkte jag, så den enda raden som har suttit fast under den här förberedelsen är att jag vill skicka med för, och jag har döpt er till Skillingarydingar. Att ni ska gå härifrån med en tanke som är så här, för en Skillingaryding är ju som en Skillingaryding. Att vad gillar de? Vart finns de någonstans? Vart är de stora mötesplatserna? Vart kan du dyka upp? Ibland så är jag van vid att ha en idé så här, okej, men vi kanske kan starta, och så namnger man ett antal olika verksamheter, och så vill man starta det i kyrkan. Men har ni funderat någon gång på vad skulle hända om ni letar upp? Tänk om ni skulle vilja starta ett språkcafé till exempel. Tänk om det kommer ett gäng från församlingen och går till typ bibliotekets språkcafé. Vad det hade gjort i mötet med människor, att ni får liksom lysa på platsen där. Ni vet platserna bättre än jag. Ni vet vart människorna finns någonstans. Men jag skulle bara vilja peppa er att fundera liksom lite bredare. Vart och hur kan ni finnas till? Ibland är det jätteviktigt att vi går ut och berättar om våran tro och predikar och berättar vittnesbörd. Men ännu viktigare är att vi går ut och visar att vi älskar människor. Att vi bryr oss om dem. Och först i de mötena så vill jag skicka med, lyssna. Vad har människorna med sig? Du kan vara förberedd, du kan vara påläst. Du kan ha koll på hur det är i staden. Men eftersom du inte känner personen, så är det ju en poäng med att bara fundera över, vad bär du på? Vad behöver du höra? jag har varit med i situationer och hört många gånger där man så här väntar så här, snälla låt någon fråga mig om Jesus. Jag vill så gärna berätta, men det är ju, man vet ju inte hur man ska börja. Så till slut när liksom någon stackare då så här, till slut frågar sig, varför tror du på Jesus? Det är så här, ja! Och så bara kommer en alldeles för lång harang. Det är som att man råkar ha en liksom förberedd predikan och de visste inte vilken knapp de klickade på. Och då blir det ju lite för mycket. För att jag tror på samtal. Jag tror att det skulle vara jättespännande om vi övade lite på så här, okej, varför tror jag på Jesus? Och att du lär dig att sätta ord på det på kanske 2-3 minuter bara. Så att det blir lite som en trailer istället. Jag tror på Jesus därför att, och så får du sluta kanske max, du kan väl tid ta dig själv, kan du säga det på en minut? Så att de får förmån att fråga istället. Så att vi liksom kan lyssna. Vad är det de undrar? Oh, men jag vill inte att någon ska fråga någonting för jag kan inte alla svar. Nej! Det handlar inte om alla svar, det handlar inte om de tuffaste, tunga teologiska frågorna. Den riktiga frågan är, hur är det att leva med Jesus och vad gör det för skillnad för dig i din vardag? Det är det de vill höra. Och det är det, liksom det viktigaste vi har, våra berättelser. Och det var någon igår som föreslog att vi skulle dela lite fler berättelser och vittnesbörd. Och det tycker jag väldigt mycket om. Därför att berättelser minns man. Det är inte alltid så att ni kommer minnas hela min predikan när ni kliver ut genom de där dörrarna. Men ibland finns det någonting som har tagit tag i hjärtat. Eller en berättelse som man bär med sig lite längre. Och så kommer det alltid vara. Och jag vet, det skulle vara jättespännande att bara, ni vet, så här, ordna en berättelsestund nu och fråga. Jag vet att Jesus har gjort jättehäftiga saker i era liv. Och du som sitter här och känner så här, nej, fast jag har nog inget vittnesbörd. Det är liksom inte så stort. Vet du, till och med de enkla sakerna uppmuntrar någon annan. För det är mycket lättare att höra och se Jesus i någon annans berättelse än vad det är att förstå och tänka själv. Jag vill avsluta med det här bibelordet i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 7. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och när jag bad inför den här predikan så fick jag ett ord till, liksom, jag tror det, jag vet ju att det sitter två församlingar, jag tror att det är till er båda. Men ni får också ta och be över det och se så här, är det här till oss? Men det är Skillingaryd, reser upp. Ni har mer än vad ni tror. Och Gud vill använda er. Och han vill utrusta er med sin ande. Men jag vet att ni bär på guld. Och jag tror att Gud önskar att ni ska liksom, nu gäller det. Vad ska ni göra med er? Det vill jag skicka med. Jag ber en bön. Herre, jag vill be för varenda människa som sitter i den här lokalen. Jag tackar dig för det som du har velat säga idag, Herre. Jag ber att det som har fastnat i människors hjärtan, det kan vara olika stories eller olika bibelord. Men bara be Gud, låt det få vara kvar där, Herre. Jag ber att du får bevara det som ett frö, Herre, som kan få växa upp. Och så ber jag, Herre, om mod. Tack för varenda människa som har varit med om saker tillsammans med dig. Tack för dem som längtar efter mer. Jag ber att du ska utrusta dem med din heliga ande, Gud. För du är den vi följer. Och vi behöver mer av dig. Amen. Det kommer vara tid för lite lovsång. Vi kommer att be. Det kommer finnas plats för, vill du ha förbön så kan du gå fram till den bänken. Men vi tar en stund och bara frågar Herren. Så be en bön och fundera, Gud, hur kan du använda mig? Och jag vill bara uppmuntra dig att den här förbönstunden, den kan bli någonting annat. Saker som har hindrat dig tidigare kan du få lägga bort. Kan vara allt från att du tror att ingen kan använda dig för att du har gjort ett misstag någon gång. Eller någon, du kanske har varit med om någonting som är tungt. Vet du, Gud vill använda dig. Han banar nya vägar. Det finns ingenting som hindrar. Det är aldrig kört. Och du som sitter här och känner så här, ah, fast jag kan inget, jag har ingenting att ge. Jo, det har du. Be Gud att fylla dig och att han ska få hjälpa dig att se dig så som han ser dig. Låt oss